Vi lever i en brusten värld. Vi lever i en värld där vi möts av sorger, besvikelser, där vi drabbas av ondska. Jag tror att Gud idag vill förmedla hopp, vill förmedla längtan, vill förmedla tro. Vi ber. Herre, öppna våra ögon så att vi kan se dig. Herre, öppna våra öron så att vi kan höra dig. Herre, öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot dig som vår Herre och frälsare. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Här har jag en kvist ifrån vår magnoliabuske. Jag glömde den när jag åkte hem, men så ringde jag till mamma och så fick jag den med expressbud hit. Det är jag väldigt glad för. På sensommaren och hösten bildar den knoppar som blir allt större under vintern. För att till slut när våren kommer brista och släppa ut rosa, vita, skira blommor. Det här är blommor som blommar under en kort tid. Men när den blommar så är den alldeles översållad med vackra blommor på bara kvistar. Jag är alltid lite orolig under den här tiden. För brister knoppen för tidigt så kommer blomman att vissna. Och vårar som den här känns extra svåra. Det har varit en ganska varm vinter, så knopparna är väldigt mogna. Och så kommer kylan, och sen kommer det en varm dag, och sen blåser det kalla vindar över oss. Inuti knoppen, som är som en varm, gosig sovsäck, så har blomman det ganska bra. Men om knoppen brister, om än väldigt lite, så blir blomman brun i kanterna och den vissnar innan den har hunnit blomma ut i all sin prakt. Då blir den bara en skugga av vad den hade kunnat bli. Tiden för att knoppen ska brista och släppa ut blomman är viktig. Jag ser tecknen på att det kommer att ske. Men jag vet inte när. Jag kan bara hoppas att det sker i rätt tid. Och att kylan inte har hunnit gå allt för hårt åt den. För när den blommar i rätt tid är den alldeles fantastisk att se på. Den är vacker i sig själv. Men också i det den bär på. Ett tecken på att våren och sommaren är nära. Vi har nu under några veckors tid fått marineras i Jesu sista tal till lärjungarna. Det här talet finns i lite olika varianter i både Markus, Matteus och Lukas evangelium. Det är ett tal som också kallas för lilla apokalypsen. En uppenbarelse och en vision för vad som ska komma i framtid och i sluttid. Och det vi har hört de senaste veckorna har i stora drag inte varit så rolig läsning. Det har varit en massa elände, kan man sammanfatta det med. Jag skulle helst av allt vilja hoppa över den här typen av bibelord. Själva ordet apokalyps kan sända kalla kårar längs med ryggraden. Särskilt om man har sett diverse apokalyptiska amerikanska filmer som talar om jordens undergång. Och kanske alldeles särskilt om man har varit uppvuxen i frikyrkan i Sverige och kanske i andra delar av världen också på 70-talet och då sett den då mycket populära filmen Som en tjuv om natten. Rädslan som då kan infinna sig, att man ska missa målet, att man inte ska vara en av Guds utvalda, att man inte ska få komma med. Nu tror inte jag att syftet med Jesu tal är att skrämmas. Jag kan inte se att det riktigt ligger för Jesus att skrämmas. Inskärpa vikten av ett riktigt fokus. Absolut. Tala allvar. Absolut. Och det här talet är allvarligt. Tolkningarna av talet är många. Det har vi hört de senaste veckorna. Och vi kan bara smaka lite på dem. Och jag vill därför så här i början av den här predikan uppmana er att läsa talet igen. Att låta det sjunka in i er. Låta det tala till er. Och kanske är det så att ni mitt i allt detta läskiga kommer att finna ett glatt budskap. Ett evangelium. För det är ett glatt budskap. Det är ett budskap om att Jesus ska komma tillbaka. Det är ett budskap om att ett nytt rike ska bryta in. Ett rike som är helt annorlunda än det vi ser idag. Ett rike där vi får leva i gemenskap med Gud och i gemenskap med varandra. Att människosonen kommer tillbaka, det vet vi, för det står det i Bibeln. Men vi vet inte när exakt. Vi kommer att se tecknen, men den exakta stunden vet bara Fadern, har vi läst i det här talet. Helst av allt kanske vi skulle vilja pricka in Jesu återkomst i våra kalendrar. Och helst av allt när vi har levt hela våra liv och varit med om allt som vi vill vara med om. Men om man lever i omständigheter som liknar de som Jesus beskriver, så kan det nog vara så att man har en annan utgångspunkt. Å andra sidan räcker det att blicka ut över världen för att se att det finns en stor nöd. Och såg vi bortom vår egen vilja att leva hela våra liv på jorden, så skulle det inte vara så dumt om Jesus kom tillbaka ganska snart. Men det finns saker, har vi läst i det här talet och hört om, som måste ske först. Och när jag läser talet så tänker jag att det kanske inte främst handlar om de tecken som Jesus talar om. Tecken som handlar om förföljelse, familjekonflikter, död. Jag tror att det främst handlar om det som ska ske i våra liv, i våra hjärtan. Jag tror att det handlar om tro och om tillit. I den del av talet som vi fokuserar på idag tar Jesus fram en liknelse för hur vi ska veta att människosonen är nära. Han liknade vid fikonträdet. Hur fikonträdet gör sig redo för sommaren. Och hur vi när vi ser de tecknen ska veta att sommaren är nära. Och han säger att på samma sätt är det när ni ser de här tecknen. Då ska ni veta att människosonen är nära. Fikonträd återkommer vid tre tillfällen i Markus evangelium. För några veckor sedan så läste vi i kapitel 11 om när Jesus vill äta av fikonträdet men finner att det inte bär frukt. Och hur han då säger, aldrig någonsin ska någon äta frukt av dig. Och när de dagen efter går förbi trädet så finner de att det är dött och vissnat. I det sammanhanget står fikonträdet för tro och tillit. Ibland säger man att Jesus förbannade trädet, och det kan han såklart ha gjort. Men det är troligare att Jesus sa någonting som var fullt rimligt. Mellanösterns fikonträd bar nämligen två sorters frukter. På våren när löven började slå ut bildades små knölar på grenarna. små kart. De här kunde man äta. Och de bildades samtidigt som trädet var grönt. Och när Jesus gick fram till trädet för att äta av det, så var det för att han trodde att han skulle finna frukt där. Men som vi alla vet, så kan det ibland hända saker med växter. Och att trädet inte hade bildat de här frukterna, de här knölarna, tydde på att trädet var sjukt. Och att trädet var dött dagen efter var kanske inte så konstigt. Kanske var det så att Jesus med sina ord hade påskyndat trädets död. Men saken var den att det var sjukt. Det var på väg att dö, och förr eller senare så skulle det göra det. Bilden översatt till tro kan betyda att även om något ser friskt ut, även om bladen knoppas, så kan det vara en döende tro. Den tro som fanns i Jerusalem på Jesu tid var döende. Den var byggd på fel grund. Den kanske såg spirande och livskraftig ut. Det var mycket liv i och runt templet, mycket aktivitet, men det var tomt och det var ihåligt. Och det gick Jesus i konflikt med. Om ni minns rensningen av templet, om ni minns konflikterna med prästerskapet och hur Jesus ifrågasätter den tro de ger uttryck för och deras maktanspråk. Och för det fick han lida och dö. Men hans död var också döden för den döende tron. I och med Jesus kunde tro börja byggas på en stabil grund, på en riktig grund, genom en relation med Gud genom Kristus. Att fikonträdet återkommer i det här talet är därför inte en slump. Lärjungarna hade förmodligen minnet av det här trädet ganska färskt. Dels var det inte så länge sedan, och dels var det nog en upplevelse som satte sig på deras näthinnor. När Jesus nu pekar på trädet igen och säger att när kvistarna mjuknar och bladen spricker ut, så vet vi att sommaren är nära. På samma sätt är det när ni ser dessa tecknen, då vet ni att människosonen är nära. Nu pekar Jesus på ett levande träd. Ett träd som blommar. Och ser vi på det som en bild av tron, så är det en bild av en frisk tro. En tro som blommar. En tro som kommer att bära frukt. Och vi kan förstå att när tron byggs på riktig grund, på Jesus, när tron är frisk, så är människosonens ankomst nära. Samtidigt som allt detta hemska sker, så kommer tron att fördjupas och blomma. Och när så sker är Jesus, då är människosonen nära. Hur nära? Väldigt nära. Utanför dörren, står det i talet. För där människor tror och ber är Jesus nära. Vi återvänder till min lilla kvist. Precis som tiden måste vara den rätta för den att slå ut, så måste tiden för Guds rike att bryta igenom vara den rätta. För min kvist kan det gå illa, för naturen är så beskaffad att ibland så blir det fel. Vi får ett bakslag i vädret, kanske. Eller så händer någonting annat som gör att blommorna inte blommar och träden inte bär frukt. Men med Guds rike och människosonens ankomst är det annorlunda. Det kommer att ske när tiden är rätt. Och eftersom Guds tid är annorlunda än vår tid, eftersom hans perspektiv inte ser ut som våra, så är rätt tid både nu och sedan. Det vanligaste sättet att beskriva Guds rike är med orden redan nu men ännu inte. När vi läser bibelord som de vi läser idag och som vi har läst de senaste veckorna så är det väldigt lätt att fokusera på det som ska komma. Det kommande Guds rike. Och visst är det så att det är ett löfte som vi har fått. Jesus ska komma tillbaka. Det är Bibeln ganska klar på. Samtidigt så tror vi att han är här nu. Och kanske är det där vi borde lägga vårt fokus. Där människor ber, där människor söker relation med Gud. Där människor bär Guds rike in i världen med sina handlingar som är en frukt av tron. Där är Guds rike. Där människor förvandlas och blir mer lika Gud. Dit har människosonen redan kommit. Där har människosonen tagit sin boning. Vad som ska komma sedan, det vet vi ingenting om. Vad gäller det får vi vila i förtröstan på att Gud har allting i sin hand. Så kommer den sista förmaningen i texten och den vill jag bara nämna helt kort. Håll er vakna, var vaksamma, var på er vakt. Eftersom ni inte vet när han kommer tillbaka så behöver ni alltid vara beredda. För husets herre har lämnat huset åt er att förvalta. Att förvalta huset handlar i första hand om att söka Guds rike. Att söka göra Guds vilja. Att tro på Jesus som vägen till Gud. Att älska Gud och att älska varandra. Att söka relation med honom. För samtidigt som han ska komma så är han här och vaktar huset med oss. Så vill jag avsluta med att lyfta blicken och ta in hela det tal som vi har fått träda in i under 3 veckor. Jag var inte riktigt klar med min predikan, kände jag när jag gick och la mig igår kväll. Och det är lite jobbigt när man har den känslan i kroppen. Men jag såg på min magnoliabuske i morse och 2 ord dök upp för mina ögon. Det var ordet hopp och det var ordet längtan. När lärjungarna lyssnade på Jesu tal så tror inte jag att det de först hörde var allt det skrämmande. Alla dessa bildrika berättelser om allt elände som ska komma. Jag tror inte att det var det de hörde. Jag tror att det som tändes i dem var hopp och längtan. Hopp om att Jesus ska komma tillbaka och längtan efter den dagen. Och när lärjungarna sedan genomlevde allt detta elände som Jesus hade sagt. Hur de förföljdes för Jesus skull. Hur familjer splittrades för Jesus skull. Hur de togs långt bort ifrån sina sammanhang. Hur vissa av dem fick dö en alldeles förfärlig död. Jag tror inte att det var i det hemska de hade sitt fokus. Jag tror att deras hopp och deras längtan växte allt större. Jesus hade sagt att detta skulle ske och nu sker det. Nu sker detta som han talade om och detta är tecknet på att han ska komma tillbaka. Jag tror att längtan i dem växte sig allt intensivare ju mer som hände. För ju mer elände som hände, desto närmare kom de Jesus. Så jag tänker nu. Låt oss leva i det hoppet och i den längtan. Och låt det vara ett hopp och en längtan efter vad som ska ske. Låt det inte bara vara ett hopp och en längtan efter vad som ska ske sen, någon gång i en framtid som vi inte vet någonting alls om. Låt det bli ett hopp och en längtan efter vad som ska ske i våra liv nu. I våra liv som individer. I våra liv som gemenskaper. I vårat liv som församling. I vår värld. Låt oss smaka allt mer av Jesus. Öppna dörren. Han står där utanför. Släpp in honom i era liv. Låt er födas igen av den längtan som den upplever som har mött Jesus. Amen.